Hej och hjärtligt välkomna. Det här är P1 Debatt som sänder direkt ifrån Kulturhuset, Stadsteatern. Och idag ska det handla om skolan. Ja, P1 Debatt, vi tar alltså idag upp den viktigaste valfrågan. En fråga som är en vattendelare, nämligen skolan. Och det är ju så att alla är experter, alla tycker ju någonting. Det kommer väldigt mycket politiska kokbokslösningar. Den ena dagen kan det handla om betyg lägre ner i åldrarna. Den andra dagen handlar om mindre klasser. Ordet skola är ju grekiskt och det är pedagogik också. Och även om orden numera, de orden som numera beskriver skolan allt oftare också är grekiska, nämligen kris och katastrof, och man talar om fritt fall, och det ena chockbeskedet avlöser det andra. Det låter nästan som att man talar om Greklandskrisen. Alltså, jag blir ju väldigt orolig, framförallt eftersom min dotter ska börja skolan ganska snart. Så vi ställer oss frågan, hur dåliga betyg tål egentligen den svenska skolan? Och inför valet försöker vi förstå vad som händer och varför det händer. Och vi ska lyfta blicken för att ta reda på hur vi tillsammans i det här landet och om det är möjligt kan skapa världens bästa skola. I det här programmet så slipper ni röstfiske och demagogi. Istället får ni höra elever, experter, lärare, studenter, föräldrar och rektorer. Vi finns såklart på sociala medier, på Twitter, på Facebook. Alla ni som är där hemma, ni är hjärtligt välkomna att medverka. Jag kommer ta in era frågor och era synpunkter. Och på plats har vi en helt fantastisk publik. Och de kommer från Myrsjöskolan i Nacka. De kommer från Sankt Eskils gymnasium. De kommer från olika platser. Hjärtligt välkomna hit. Hej! Och eftersom ni är så gulliga och applåderar så vill jag då fråga er. Vi kanske ska börja med er, publiken som har samlats här. Vad tycker ni egentligen om den svenska skolan? Hur många tycker att den svenska skolan är bra? Säg bra nu. Bra. Och hur många tycker att den svenska skolan är dålig? Säg bu nu. Åh nej. Ja, då har vi verkligen någonting anledning att diskutera nu när vi har åsiktsregistrerat publiken. Och då skulle jag vilja börja med Emma, du kommer ju från Sankt Eskils gymnasium. Och jag tänker att du, vad har du för erfarenhet av skolan? Du går ju i samhällsprogrammet.
Ja, precis. Mm. Andra året.
Vad är din erfarenhet av skolan? Vad tycker du om den svenska skolan?
Ja, jag tycker ärligt talat att den inte är speciellt dålig. Jag har mest haft bra erfarenheter.
Vad är det som är bra?
Ja, på min skola i alla fall, då tycker jag att lärarna lyssnar väldigt bra. De lyssnar på våra åsikter, hur vi vill göra inför prov, vad vi vill lära oss. Den är väldigt mångkulturell, vi får göra utbyten. Ja, för det mesta tycker jag bara att den är bra. Vi har mycket föreläsningar och så.
Så vad tänker du om all den här debatten som pågår, både liksom i medierna såklart och alla de här chockbeskeden vi får hela tiden? Vad tänker du om detta?
Ja, jag tycker det är jättetråkigt. Men jag ser det ju inte så jättemycket. Men ja, det är jättesynd att vissa skolor är sämre än andra också. Jag tror det har mycket med det att göra. Jag har väldigt bra skola, så då jag får en bra utbildning. Men ja, om man går på en dålig skola, då...
Vad är det som karaktäriserar en bra skola, tycker du? Vad kännetecknar en bra skola?
Bra lärare, bra klasskamrater... Ja, att skolan, alltså min skola visar verkligen att de bryr sig om eleverna. De gör mycket för oss.
Mm. Ja, och då har vi också Ahmed Abdirahim. Man kan säga att du har kanske inte lika bra intryck av den svenska skolan. Var gick du i skolan någonstans, Ahmed?
Högstadie eller gymnasie?
Ja, både och.
Högstadie gick jag i Bredäng i Slättgårdsskolan och gymnasiet gick jag första året i Skärholmen, andra året i Brännkyrka.
Men du hoppade av, eller vad hände?
Nej, jag blev utslängd från båda, Skärholmen och Brännkyrka. Så man kan säga att jag gick 2 år, jag behövde bli utslängd en gång till. Så har jag en 3-årig gymnasie. Ja, nej, men skämt åsido.
Skämt åsido, för att det är ett stort problem.
Ja, det är ju det. Men anledningen till att jag blev utslängd från gymnasiet var väl för att Jag gjorde allt förutom att gå på lektionerna.
Mm. Varför det? Varför gick du inte på lektionerna?
Ska vara helt ärlig. Jag har alltid haft lätt för att lära mig. Jag läste böcker hemma. Jag kollade på samhällsprogram. Jag kollade på dokumentärer. Jag gillade att lära mig saker, men skolan fick mig aldrig. Då skapade aldrig den lusten för att...
Vad var det de misslyckades med?
Jag vet inte, jag ska vara helt ärlig. För att någonstans så var det så här att jag hade lätt för att lära mig och tog in saker väldigt snabbt. Så 10 minuter in på en lektion så var jag ganska snabb. Och jag var klar. Och därefter hade jag ingenting att göra och jag var väldigt rastlös. Då hittar man på dumma saker. Så skolan lyckas aldrig befästa hos mig tron på utbildningen men också vad den leder till. Så att jag såg inget värde i att lära mig saker från skolan. Och jag tror det är det största problemet för... Man måste skapa en känsla. Jag tror många av de ungdomarna och barnen jag träffar idag har inte den känslan av att det jag lär mig i skolan kommer jag ha med mig för alltid. Så man ser det nu, ett prov, du klarar det, du misslyckas, sen går du vidare till nästa. Alltså det här, man ser inte hela grejen. Det var någon som sa att de som misslyckas i skolan ser skolan som ett 60 meters lopp och de som lyckas ser det som ett maraton. För att misslyckande är en del av i maraton, men springer du 60 meters lopp, då har du inte tid att misslyckas. Du ska lyckas nu.
Du jobbar ju på Fryshuset och där finns det en hel del andra avhoppare eller ungdomar som inte klarar av gymnasiet. Vad är det, alltså när jag läser undersökningar, det är ju nästan 25% som inte riktigt klarar av det. Då läser jag att väldigt många känner sig utanför på olika sätt, att de har blivit mobbade, men också att lärarna inte riktigt lyckas förmedla det här. Liksom engagemanget eller vad man ska säga. De elever du träffar som du arbetar med på Fryshuset, vad skulle man kunna göra för att få dem att fullfölja sin utbildning?
Jag kan bara prata för de jag träffar och de jag umgås med och de som bor där jag kommer ifrån. Man ser ingen anledning till varför. För att någonstans det handlar om framtidstro. Om de framför dig inte får jobb när de är färdigutbildade, varför ska du gå och studera? Så för mig det finns ingen logik. Och för dem den logiken går inte ihop heller. Så det handlar någonstans om framtidstro.
Varför får de inte jobb menar du?
Det är en mycket bra fråga. Om jag hade koll på det, jag hade löst det, jag lovar dig. Men jag har inte koll på det. Och någonstans är det de här diskrimineringsstrukturerna som byggs upp. För att arbetsgivarna kanske inte ser ut som dem. Vilket gör att det finns massa kriterier som stänger ut dem. Hela jobb. Hela rekrytering och anställning handlar om diskriminera. Jag måste välja dig eller dig. Och jag kommer oftast välja den som liknar mig mest. Så att någonstans det finns en känsla av att det leder inte någonstans. Det finns ingen poäng i det. Om min mamma är arbetslös, om någon annan är arbetslös i min närhet och den inte får jobb, varför ska jag studera? Alltså det finns ingen logik i det.
Du har ju 2 syskon som är lärare på somaliska friskolor, va?
Ja.
Berätta om ditt intryck av det arbetet. Hur ställer du dig till friskolor?
Ska jag vara helt ärlig? Jag har
du ska vara helt ärlig i hela debatten, så fråga inte igen.
Egentligen vet jag inte det enda. Det enda jag vet att mina syskon går till jobbet och de älskar sitt jobb. Och att min syster har valt att placera sina barn på den skolan. Och den här somaliska friskolan som de jobbar på. Jag tror enda anledningen till att min syster testade Vitra och alla de andra friskolorna. Det funkade inte för henne, därför placerar hon dem där hon jobbar. Men någonstans så tror jag att anledningen till att man sätter sina barn där är för att ens barn i en fri somalisk friskola får inte stämpeln. Somalier har en stämpel idag i Sverige. Så att ens barn får vara i fred och de får se som alla andra. Man får vara någon där. Vilket man inte får vara som ett somaliskt barn. Jag blev mobbad när jag kom till Sverige, när jag gick i skolan. Jag blev retad för att jag kom från kriget i Somalia och det påverkade mig. Och är du ett offer, då kommer du se till att bli förövare för att slippa. Så jag började mobba andra för att ingen skulle attackera mig. Så det leder till massa saker.
Så jag tror för många av dem att det funkar. Så den här sociala och etniska skolsegregationen, det är alltså ingenting som skrämmer dig, utan du menar att det kanske till och med är bra?
Det skrämmer mig. Jag och Adam tjafsade nyss om det här. För vi
Adam Tensa med, som är med i timme 2.
Tjafsa. Vi höll lite med varandra, vi diskuterade. Du ska få hoppa in när jag har pratat så får Adam berätta vad han tyckte.
Det är bra att du är programledare.
Jag tar över. Nej men så här, förlåt, får jag bara säga så kan Adam få flika in, för jag tyckte det var intressant. Det jag sa till Adam och Barakat var att jag tyckte att den fria skolvalgrejen gör att det har skapat kaos. För att föräldrar som bryr sig om sina, eller föräldrar som ser styrkan i att studera lyfter ut sina barn från stökiga skolor. Vilket leder till att de eleverna som är driftiga i skolan, de är motorerna, de försvinner. Vilket leder till att de som inte är motorer är kvar. Och efter ett tag leder det till att lärarna som är motorer, de drar. Och till slut står man där och stampar. Och Adam höll lite med mig, men det var min reflektion.
Det var din reflektion. Och varför håller inte du med Adam Tensta?
Alltså jag höll med.
Ja.
Men.
Men. Det var det jag ville höra.
Adam var ju inte avhoppare, ska vi säga. Och du blev inte utslängd från gymnasiet. Du gick också i min skola, i Rinkebyskolan, yes, som mönsterelev. Du hade ju jättehöga betyg.
Yes. Vad är det jag ska svara på nu?
Du ska svara på varför du inte håller med om skolsegregationen och friskolorna.
Jag kan säga så här. Jag tror att det är felaktigt att lägga för mycket ansvar på en elev. Mm. Det är felaktigt att lägga för mycket ansvar på en lärare. Allting måste funka. Inte de enskilda delarna av motorn, så att säga. Därmed så tror jag inte att det är rätt att säga att för att man tar bort de driftiga eleverna ur en klass, det bör inte läggas något extra ansvar på en elev bara för att den är duktig, så att säga. Utan om man är individ och driven som individ, då ska man få möjlighet, alla möjligheter, att ta sig dit man vill. Och det var det jag hade ett problem med.
Så egentligen vi höll med varandra.
På något sätt.
På något sätt, precis. Men tack så mycket, Adam. Vi ska få höra mer av Adam Tensta. Och jag vill lyfta upp de här frågorna. Emma Pettersson från Sankt Eskils gymnasium är en nöjd och glad elev. Du tycker att skolan fungerar bra.
Ja.
Och vi har också fått en mer problematiserad bild av Ahmed Abdirahim. Och då skulle jag vilja bolla över här och börja med våra experter, skulle man kunna säga. Och vem kan det här, en av dem som absolut kan skolan bäst är ju Anna Ekström, som är Skolverkets chef. Dessutom precis hemkommen ifrån Singapore, där du har studerat skolsystemet som sägs vara så fantastiskt.
Ja, det är så intressant att lyssna på de här beskrivningarna, för att när ni beskriver er skola och er skolgång så är det som faktiskt ni sätter ord på saker som står i forskningsrapporter och utvärderingsböcker.
Det här är inga slumpmässigt utvalda ungdomar.
Det är ju så att väldigt, väldigt, väldigt många elever lär sig mycket i svensk skola, och väldigt många elever får en bra skola och en bra undervisning. Men alldeles för många lär sig alldeles för lite. Och när vi tittar på de här stora kunskapsmätningarna vi gör, och där är vi ju väldigt beroende av de internationella kunskapsmätningarna, så ser vi att kunskaperna sjunker i väldigt viktiga ämnen. Men det finns också samtidigt delar av svensk skola som fungerar alldeles utmärkt. Så att det är en lite splittrad bild man ser, men man ska ta på mycket stort allvar att kunskaperna i till exempel matematik och läsförståelse sjunker, och sjunker så och det så starkt som de gör i Sverige. Så därför så stack vi till Singapore.
Men det är inte bara matematik och så, utan även det senaste chockbeskedet ifrån PISA var ju att vi blir allt sämre under OECD-snittet när det gäller kreativ problemlösning.
Ja, precis. Alltså, ibland så får man ju nästan intrycket att det finns en motsättning. Antingen väljer man mycket kunskaper och djupa kunskaper, eller också väljer man kreativitet. Det som den här senaste OECD-studien visar, och det är ju egentligen inte så konstigt när man tänker efter, det är ju att kreativitet och förmåga att lösa komplicerade problem, det ökar ju förstås om man har djupa ordentliga analytiska kunskaper. Det ökar inte med stumma utan tillskunskaper, om det nu finns sådana. Men det visar också att de här kunskaperna vi får om resultaten i svensk skola via PISA, de är värda att ta på allvar. Att svenska elever idag läser och skriver och klarar av matematik ordentligt mycket sämre än vad de gjorde för 3 och 6 och 9 och 12 år sedan. Det är värt att ta på mycket stort allvar. Och i synnerhet vill jag peka liksom på det här med läsförståelsen, där vi har ett läge nu enligt PISA-studien i alla fall, att var tredje 15-årig pojke inte kan förstå en enkel faktatext.
Men alltså, jag begriper inte. Och jag måste säga att jag ska återkomma till de här PISA-undersökningarna. För kan vi verkligen lita på de där mätningarna? Alltså, det är ju väldigt deprimerande läsning. Jag vill verkligen ifrågasätta deras existens och deras trovärdighet.
Och jag tänker tala väl för dem, så det ska bli en intressant diskussion.
Precis, och jag tänker också att vi vill ju höra mer om Singapore och det systemet och dina internationella utblickar, men om du med ett par meningar skulle få formulera vad som är problemet med den svenska skolan idag 2014, vad är det?
Ja, då är det att i viktiga ämnen så får barn och elever lära sig för lite. De får för dåliga kunskaper med sig från skolan. Och det är ett mycket stort problem. Ett annat mycket stort problem är att vi har ganska stora, eller väldigt stora för stora skillnader. Och där ser vi att det är framförallt skillnaderna mellan skolor som har ökat under senare år. Och det kan man koppla till att vi har, det har vuxit fram en skolmarknad i Sverige. Lite det som du var inne på alldeles Ahmed. Nyss. Ja, Ahmed, att vi ser en ny sorts uppdelning mellan skolor. När jag var liten, då var uppdelningen mellan skolor att det spelade roll var man bodde någonstans.
Och du gick i vilken skola då?
Ja, jag började faktiskt i Hästhagsskolan i Farsta och flyttade därifrån till Ålstensskolan i Bromma. Hade det varit idag så hade det varit en jättestor skillnad. Då var det ingen stor skillnad. Det var ungefär samma skola som jag fick. Därför att Hästhagsskolan i Farsta och Ålstensskolan i Bromma hade en väldigt... Jag lärde mig lika mycket i båda skolorna, kan jag med gott samvete säga.
Så det är likvärdigheten i den svenska skolan,
ja, likvärdigheten
som har gått förlorad.
Är jätteviktig. Och sen så har vi också ett väldigt stort problem med lärarförsörjning. Vi ser framför oss att vi har en stor brist på utbildade lärare, framför allt i några strategiska områden. Så att jag skulle peka på elevernas kunskapsutveckling, jag skulle peka på likvärdigheten och lärarförsörjningen.
Enorm lärarbrist i vissa områden, och vi ska tala mer om detta. Och vi har ju självklart en lärarstudent här också. Per Kornhall, du är gymnasielärare och författare. Och du har skrivit boken Barnexperimentet.
Ja, precis. Jag jobbar ju nu som skolutvecklare, så jag är inte lärare längre. Men och sen har jag skrivit boken Barnexperimentet, svensk skola i fritt fall. Och den har ju den titeln därför att jag blev väldigt bekymrad när jag såg hur man hade genomfört reformerna från 90-talet och framåt. Hur man så att säga på väldigt dåligt utredningsunderlag och framförallt helt utan utvärderingar sen av de här reformerna stöpte om hela svenska skolsystemet dramatiskt. Så vi har faktiskt idag ett skolsystem som är extremt om man tittar internationellt. Det är alltså Chile har samma kombination av skolpeng, skolval och vinstintressen och nästintill fri etableringsrätt som vi har i Sverige. Effekterna ser vi till exempel, jag får bara ta en effekt för den är så dramatisk, för det har med de här rösterna vi hörde här, att andelen skolor där mer än 20% inte går vidare, kan gå vidare till gymnasiet. Alltså där andelen skolor i Sverige har ökat från ett par procent till nu 16%. Och det var 2012. Vi kanske snart är uppe i 20%. Det vill säga att en femtedel av skolbarnen går i skolor där 20% inte kommer vidare. Det är en kraftfull segregation. Det är en kraftfull försämring av likvärdigheten i svensk skola. Och den måste vi göra någonting åt.
Men du sa att du är skolutvecklare också. Vad gör en sån?
Ja, som skolutvecklare jobbar jag tillsammans med rektorer och lärare för att skapa bättre undervisning, skapa bättre skolor helt enkelt.
Kan du utveckla skolutvecklingen i timme två tror du och berätta hur man gör för att skapa en bra skola? Alltså din bok, det är ju verkligen ingen skönlitteratur.
Nej, alltså den är ju rätt ledsam att läsa.
Ja, precis. Och då undrar jag så här, det vi säger, det du säger att vi är ganska extrema på det sättet, är det väldigt liksom, det här är ju ett program utan partipolitiska kandidater. Är det väldigt partiskt att säga detta, att vi har ett extremt skolsystem i världen?
Alltså det är skrämmande hur få människor som vet om det. Det är skrämmande hur lite kunskap som finns. Och det är också skrämmande hur lite, då, om vi nog får prata illa om politikerna i det här sammanhanget, hur lite de vill ta till sig de här förändringarna som faktiskt sker. Och hur lite, för det är ju det som Per Tullberg var en gammal generaldirektör till Skolverket, han kom ju just med en utredning där han säger att svenska skolor, för så långt de kan titta bakåt så kan de inte hitta att regeringarna har utvärderat sina egna reformer. Alltså man har inte brytt sig om resultatet.
Och det är oberoende av regering.
Och det är oberoende av regeringar. Och alla har ju varit de här syltburkarna. Det är ju det som är lite roligt när man tittar på reformhistorien. Björken pratar om flumskolan, men det var ju faktiskt en borgerlig regering som tog de besluten.
Och det var ju Göran Persson, socialdemokraten, nu, som kommunaliserade skolan.
Kommunaliserade skolorna. Friskolorna var de borgerliga, men där var ju Miljöpartiet med. De nya läroplanerna som är så fantastiska enligt Björklund, de är faktiskt utkomna från en socialdemokratisk utredning. Så egentligen borde man kunna lägga det här lite grann åt sidan och titta på de riktiga problemen och börja åtgärda dem.
Och de riktiga problemen är?
Ja, sjunkande kunskapsresultat. Och nu ser vi det bara på grund av...
Så du håller med i allt
absolut.
Anna Ekström har sagt?
Alltså, kunskaperna i läsning, det är ju en katastrof för Sverige framöver. Likaså matematik.
Vad beror det på då? Varför?
Hur? Men jag tror att nu mäter vi matematik, svenska och naturvetenskap. Men hade vi haft mätningar på andra områden så tror jag vi skulle se samma sak. Och nu är det bara det att det är de vi ser.
Men vad beror den här katastrofen på?
Kommunaliseringen, friskolereformerna, pedagogiken som lärdes ut på lärarhögskolorna, regelsystemet som försvann, Alltså det, vi skapade om hela skolan på 90-talet, tog bort allt som fanns, och så hade vi lite nya käcka reformer och hamnar i ett läge där vi inte har kontroll. För jag menar, inget land, vi sjunker mest av alla länder i världen. Nu har vi bara två länder under oss i PISA, signifikant. Det är Chile och Mexiko. Alltså gör man en sån resa att vissa elevers kunskaper blir så mycket sämre, då har man gjort många saker fel. Det finns inte en lösning och ett problem.
Men hel checklistan måste komplex. Gå igenom.
Yes.
Håller du med om det? Vad tycker du om Skolverkets arbete? Du har också jobbat där tidigare.
Jag har jobbat där tidigare. Jag tycker ju att Annas analys, det är också precis. Det är likvärdigheten, det är kunskapsresultat.
Men du skriver i din bok att de har en tendens att dölja, spräng, liksom infektera.
Ja, det hade väldigt skarp kritik när jag jobbade där innan. För jag tycker att till exempel när man redovisade nationella provresultaten 2012 och det var 19% som inte klarade sig, alltså en femte del av Sveriges barn hade inte lärt sig räkna på 9 år. Och då hade man bara en liten presskonferens och sen kunde man hitta en, ja, vad kan man säga, 10 rader i Dagens Nyheter dagen efter att vi har en katastrof i skolan. Alltså om 50 del av barnen inte har lärt sig räkna på 9 år i grundskolan, 3-4 mattelektioner i veckan. Det stavar katastrof för ett land.
Är det så, Annex, som att ni har försökt dölja eller försköna siffror, statistik eller det ni
har... Nej, verkligen inte. Jag kan väl lägga till då att jag är säkert, precis som du Per, lycklig över att leva i ett land där myndigheter inte kan styra vad Dagens Nyheter ska skriva för någonting. Det får de ta ansvar för själva. Nej, vårt jobb är att lyfta fram resultat, och de senaste åren har det varit att lyfta fram ganska mycket obekväma resultat, men det ska vi göra, det har vi betalt för. Och skälet till att vi vill lyfta fram obekväma resultat är ju förstås att vi vill göra något åt det. Skälet till att jag jobbar på Skolverket är att jag vill att alla barn i Sverige ska få chansen att lära sig så mycket som möjligt och utvecklas till ansvarskännande och lyckliga medborgare. Och jag tycker att är det någonting som ett samhälle ska ha, så är det en skola som ger alla barn lika chans och lika möjligheter att forma sitt eget liv med utbildning som grund. Så att för mig är det här, det är otroligt viktigt att Skolverket och alla vi som jobbar i svensk skola verkligen tar på stort allvar att se att vi har problem med den svenska skolan, men vi har också stora möjligheter att göra något åt det. Vi har fantastiska möjligheter att göra något åt det. Det finns inget som säger att svenska barn inte ska kunna lära sig lika mycket som de kunde förr.
Lina Axelsson Kilbrom, du är rektor på Ronnaskolan.
Stämmer bra det.
Hur ser din problemformulering ut?
Jag skulle väl säga så här, att jag träffar jättemycket duktiga lärare. Vi har höjt våra resultat med 40% och vi har jobbat inriktat. Men jag måste säga så här, att det fattas ju en röst här, och det är ju alla huvudmän för skolor. Vi ska ju ha klart för oss att de som äger resultaten för skolorna idag, det är hobbypolitiker i nämnder ute i kommunerna, eller så är det aktiebolagsstyrelser. Så att Skolverket är den som skickar oss lite fin information och glossiga broschyrer, men huvudmännen, det är inte dem. Så att det här är ett system som, där det finns väldigt mycket misstro. Det finns väldigt mycket problemställningar i det här. Vi har demokratiserat skolan, så nu liksom, ja, så deras röst i den här debatten vill jag höra. Och också där ligger vi lite i den problemställning vi har idag i Sverige. Att det är väldigt många kockar till den soppa vi ser idag, och den smakar inte gott.
Så om man ska minska antalet kockar, vilka kockar tycker du ska vara kvar i den här debatten, i skoldebatten?
Det kan inte jag säga, men jag tycker vi måste väl titta tillbaka till att innan Anna Ekströms fina information och utredningar kommer till oss rektorer som ska ta det här, så hinner det filtreras genom många, många lager inom förvaltningen och kommunen, och alla gör faktiskt lite olika.
Du är ju rektor på en skola som har 790 elever, ligger i Södertälje. Ja. Och du har ju ganska många utmaningar, kan man säga. Det är väldigt många elever ifrån hem med lägre utbildningsnivå, och du har bara en handfull elever som har svenska som modersmål.
Ja, i år så har vi liksom, nu finns det inga svenskar kvar som kan lämna. Det roliga är att vi faktiskt inte har sänkt våra resultat, så att vi har faktiskt höjt dem fortfarande, så fortsätter vi göra det. Men det här är ju lite av det vi hörde ungdomarna berätta tidigare, att man ska inte tro liksom att ett helt samhälle har en lägre förväntan på vissa elever, att de inte påverkas av det här. Samtidigt som i de fina skolorna, som numera är en väldigt liten klick av alla skolor, har höga förväntningar. Och det här påverkar elever. Det visar all forskning också från USAs stereotyphot, som man kallar det då. Och det här tar vi inte in, så att vi står och tittar på ganska passiva när segregeringen bryter igenom, och som vi hörde, ungdomar har inte förväntningar på sig att skaffa sig universitet.
Men är det inte upp till dig som rektor att ha förväntningar och ställa krav på dina elever? Vem ska göra det om inte du?
Vi har ju höjt våra resultat på grund av att vi har gjort det. Vi har tydliggjort uppdraget, och det är det här också. Vi har så enormt många bollar att springa på, så många rektorer och lärare glömmer själva huvuduppdraget.
Och det är nämligen?
Att lära dem precis det Anna beskrev tidigare, att de ska lära sig specifika kunskaper. Och det ska vi komma ihåg också, att de här kunskaperna, det är många som tolkar dem på olika sätt. För vi har en läroplan idag, måste jag hävda, som faktiskt är väldigt, väldigt otydlig. Så att den här soppan att alla ska göra
det, det är inte så att ni har problem med läsförståelsen?
Nej, det kan jag säga. Och jag kan säga så här, det var så roligt den här veckan. Ni har haft flera elever som har varit kortare tid än 3 år i Sverige som klarar nationella provet i årskurs 9. Så en applåd till dem, kan jag säga. Och grattis er. Så, och det kan jag säga, det ligger väldigt mycket skickliga lärare bakom det arbetet. Och väldigt målinriktat arbete under flera års tid.
När jag gick i skolan så det stod ju överallt att Rinkebyskolan då var Sveriges värsta skola. Ibland var vi värst, ibland var vi sämst, och en gång var vi bäst. Och det var för att det var en renaste skola. Men det var inte så konstigt, för alla våra föräldrar städade ju. Så att sånt hade vi faktiskt lärt oss. Idag sägs det att det är Rosengårdsskolan, tror jag, som är en av Sveriges sämsta. Var hamnar Ronnaskolan någonstans?
Vi har ju gjort en enorm resa, men fortfarande så vi har fina resultat, ordning och reda, alla elever i årskurs 6-9 har MacBook Air-datorer, liksom, nu gör reklam här i radio, men så det är enormt mycket som fungerar bra, men fortfarande ska vi komma ihåg att det samhället vi har fått under de senaste 10 åren, där är det inte hög status att vara invandrare, det är inte hög status att bo i Ronna, utan man ska gå med den fina jackan, gå i det fina gymnasiet innerstan.
Ja. Och här skulle jag faktiskt vilja klämma in en revolutionary poetry. Judith, hjärtligt välkommen hit, Judith Girmay. Ordet är ditt, Judith.
Som ni precis hörde. Jag kommer från Revolution Poetry och jag är 18 år gammal, och idag ska jag köra en dikt för er. Den heter Glamour och handlar om segregation. Så gå in i turfe. Namn som nekas vid dörrar. Namn som filtreras bort. Namn som placeras där borta, där ute, där nere i mänsklighetens botten. Namn. Så gå in i turfe. Mönstrets slavar. Statistikens offer. Det finns ingen glamour i att vara låst bakom sitt namn, bakom sin brunbrända hy och allt för krulliga hår. Ingenting. Ingen glamour i att 7 pers tvingas tränga sin ful 4 i Farsta. Ingen glamour i att arkitekters händer rör sig i monotona rörelser. Ingen glamour i nedlagda skolor. Det finns ingen glamour. Ingen glamour. Om jag bodde på denna plats för att kunna ropa Kamelji, där han då ska lika kunna flytta till Etiopien. Det argumentet håller inte för 5 öre. För jag vill bo på en välmående plats, en stark plats, en plats där platsens kassa inte ekar tomt. Inga jävla rabattkuponger från mitt i tidningar, 3 för 10 skyltar inne på Vivo, stanken som attackerar den så fort man kommer in. Snälla, jag behöver mer än ingenting. Jag vill bo på en bättre plats än ingenstans. Det handlar om mer än mitt postnummer. Det handlar om mitt liv. Så gå in i turfe. I min familj finns inga investeringar i aktier. Inga weekendresor till New York. Inga landställen på somrarna. Inga segelbåtsturer. Inga skidresor. Ingenting. Ingen glamour där jag bor. Ingen glamour där jag bor. Det finns ingen glamour där vi bor. Bara en svart, ensamstående, 5-barns mammas kamp. Och allt, allt börjar med hennes namn. Tack så mycket.
Och det var Judith Girmay. Och tack så mycket till dig, Judith.
Och då skulle jag vilja välkomna Jonas Vlachos. Du är nyss hemkommen ifrån Finland, som vi också sneglar ganska flitigt mot. Du är docent i nationalekonomi i Stockholms universitet och forskare vid Institutet för näringslivsforskning och forskare kring skolan. Vi har hört en hel del om segregationen i skolan. Hur ser din diagnos ut över den svenska skolan idag?
Jo, segregationen den ökar otvetydigt på alla sätt och vis. Men vad som är intressant och som ofta glöms bort är att faktiskt inte går särskilt bra i toppen heller. Man skulle kunna förvänta sig att en segregerad skola att det kanske är skadligt för de som befinner sig längst ner i samhällsstegen. Men faktum är att om man tittar på resultaten, framförallt i matte, så är det faktiskt toppen som tappar mest.
Och när du säger toppen, menar du elitskolorna, de bästa?
De allra mest högpresterande eleverna är de som tappar mest i matematik.
Varför det?
Ja, det sannolikt absolut rimligaste förklaringen är att det har med undervisningen att göra. Matematik är det ämne som är svårast att kompensera för i hemmet. Det är väldigt svårt även för de som är relativt duktiga i matematik att hålla på och undervisa, själv undervisa sina barn där hemma. Att hjälpa sina barn med läsning, det är en sak, men att bedriva liksom strukturerad matteundervisning är något annat. Så det här tyder på att det är undervisningen som brister. Man ser samma sak i engelska. Det är ganska bra i engelska i skolan. Men framförallt i hörförståelse och läsförståelse. När det gäller att skriva så är det inte särskilt bra. Och det är också någonting som man framförallt tränar i skolan. Så den absolut sannolikaste förklaringen är helt enkelt att skolan undervisar eleverna sämre. Och det är inte ett problem som isolerar till segregerade skolor, utan det gäller över hela linjen. Däremot tror jag att skolsegregation då kan göra att många känner sig lite skyddade från den här allmänna utvecklingen. Går man på en skola där många elever är välartade och sådär, och de har välutbildade föräldrar, så känns det som att saker fungerar ganska bra. Och man oroar sig inte så mycket. Problemen finns någon annanstans. Men tyvärr, så är det inte.
Men hur dåliga betyg tål egentligen den svenska skolan?
Jag vet inte riktigt vad frågan innebär. Man kan säga att svenska samhället antagligen inte mår bra av för sämre skolresultat. Så det är ju ytterst allvarligt att det ser ut så. Dessutom verkar det ganska onödigt. Uppenbarligen så kunde man ju undervisa betydligt bättre för 20 år sedan i de flesta ämnen. Så det är märkligt att den här typen av kunskap kan försvinna ur systemet.
Då känner jag mig nödgad att bolla över den här frågan till någon som verkligen känns lite ansvarig. Bo Molander, jag är ledsen att behöva peka ut dig som ansvarig för det här pedagogiska förfallet. Eller misslyckandet i att förmedla kunskap. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men i 30 år har du ju arbetat med lärarutbildningen. Du sitter i rektorsrådet i Stockholms universitet och har jobbat då med att utbilda lärare. Lärarutbildningen är ju hårt kritiserad. Man talar också om lärarnas låga kompetens, det är lärarbrist, det är allt fler obehöriga lärare och så vidare. Jag skulle vilja höra din syn. Varför har vi blivit så mycket sämre?
Ja, alltså problem med lärarbrist, det är ju definitivt, så är det ju. Om det är så att lärarkåren är mer inkompetent nu än förr, och om det är så att lärarutbildningen har dålig kvalitet, det är väl inte så säkert att det är på det sättet. Om man får göra en parallell, om sjukvården kritiseras i Sverige av något ett eller annat skäl, det fungerar inte på något ställe, då blir det ju inte så att man omedelbart inkompetensförklarar sjukvårdspersonal, läkare och sjuksköterskor, eller rusar iväg till läkarutbildningen och säger, vad gör ni egentligen? Det fungerar inte här.
Är det inte läkarna man anklagar? Vem anklagar man då?
Är det inte så att man oftare går in på systemfrågor? Alltså vilka förutsättningar får läkare och sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att genomföra sitt arbete? Men alltså det blir väldigt snabbt att man säger att det undervisningen är sämre, och sen säger man att det är lärarna som blir sämre. Det kan ju vara så att det är systemet som inte ger rimliga förutsättningar för det arbete som bör bedrivas. Och man kan ju säga att matematiktestning, där är det så att där tappar även högpresterande elever. När det gäller läsning och naturvetenskap, då är det de lågpresterande som blir ännu fler. Och där har vi ett likvärdighetsproblem.
Men vad har förändrats? Alltså när man lyssnar på Jonas Vlachos, så är det onekligen så att skuldfrågan bland annat ligger på lärarna. Då undrar jag, vad har förändrats under lärarutbildningen under de här 30 åren när du har arbetat där?
Ja, alltså framförallt så förändras det väldigt mycket. Vi lever ju nu i någon slags, vad ska man säga, skolpolitisk hetsätning där man stoppar i enskilda bitar och sen uppkommer en kaskad av reformer med halvsmälta och obearbetade delar tillbaka igen. Och det här gäller lärarutbildningen också. Jag har varit med om tre större reformer nu, en 88, en 2000 och en nu 2011. Och man kan säga att det tar ett par, tre år för en lärarutbildning att sätta sig, därför att det är så väldigt komplext. Mm. Det innehåller väldigt många olika delar, ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning, pedagogik, socialpsykologiska faktorer, specialpedagogik. Det är en komplicerad utbildning. Mm. Och vad man skulle önska där, det är att man skulle få en tid att få lärarutbildningen att utvecklas av de som är mest professionellt kompetenta.
När jag har rest runt i landet så har jag träffat fantastiska lärare, otroligt engagerade, riktiga eldsjälar, och några finns ju här idag, Christer Bergström från Eskilstuna. Det finns många olika, men jag måste ändå säga att det sägs ju väldigt ofta om lärarna att det är bottenskrapet som söker in på lärarutbildningen, att det är de med sämst betyg, de som inte kommer in på de andra fina, attraktiva högstatusutbildningarna. Vad säger du om det, B.O. Molander?
Ja, vad ska man säga? Om man kommer in på lärarutbildningen för att det är kanske ett andra eller tredje hans val, så är det förstås, då är man kanske inte så motiverad att gå lärarutbildningen. Men om vi skulle säga till de som nu har valt lärarutbildning att vi betraktar er som ett B-lag men vi gör så gott vi kan, så vore ju det fullständigt oförskämt och hänsynslöst. Alltså där får vi ju jobba efter bästa förmåga gemensamt med studenter och vi som utbildare, att de ska vara helt kompetenta när de tar sin examen. Mm.
Anna Ekström, du viftade, du får en kort replik. Precis. För sen vill jag höra en lärarstudent, Erik Gustafsson, ska få tala.
Mm. Nej, du frågade ju förut om hur det hade varit i Singapore, och då kan jag väl säga att en sak vi såg i Singapore, det var att det finns en väldigt stor samstämmighet i hela samhället att utbildning är fint och viktigt, och läraryrket är ett fint och viktigt yrke. En annan sak vi såg, det är att den lärarutbildning och den lärarfortbildning som sker, och det lägger vi mycket resurser på i Sverige också, den handlar om att lärarna ska få verktyg, förutsättningar och ansvar att höja kvaliteten på undervisningen i sitt klassrum. Den är väldigt klassrumsnära, och det tror jag är en väldigt viktig nyckel till en bättre undervisning i Sverige. Det är att lärarna får en mycket, mycket mer klassrumsnära fortbildning. Mm.
Det känns ju också som att vi lastar lärarna för allting som går snett också. De ska också ha så många olika roller. De ska vara psykologer, föräldrar, ställföreträdande föräldrar, pedagoger, kunskapsförmedlare. Emma, du ska få en kort replik innan jag släpper in både Jonas Vlachos här och...
Jag tycker man glömmer bort oss elever i allt det här. För jag ser det ändå som vårt ansvar att kunna lära oss. Och vi tappar mer och mer respekten för lärarna, för skolan. Vi ser det inte som lika viktigt och roligt längre, så jag tycker inte bara att det är skolans fel och lärarnas fel, utan eleverna måste också skärpa sig. Och det tycker jag man glömmer bort att säga.
Ja, att man inte ställer tillräckligt höga krav på eleverna helt enkelt.
Ja.
Ja, bra. Ja, det var inte det värt en applåd. Alltså en elev som tar på sig ansvaret. Alltså det känns, när man talar om skolan, det känns som att alla är skyldiga ifrån sig. Jonas, du får en kort replik, för sen ska vi höra på Erik Gustafsson.
Ja, nej, men att forskningen är tämligen samstämmig med att det är undervisningen som är avgörande för skolornas resultat. Och det kan inte så himla konstigt. Sen kan man naturligtvis diskutera varför undervisar man då på ett sämre sätt? Och där vet vi ju ganska lite om vad är lärarutbildningens fel, vad är huvudmännens fel, och vad är rektorernas fel, och vad är de enskilda lärarnas fel, och vad är elevernas fel, det vet vi inte. Men däremot kan man konstatera att det måste vara undervisningen som har försämrats, eftersom det är den absolut viktigaste faktorn enligt all forskning som finns. Så det intressanta är att bolla över frågan till lärarutbildarna, att på vilket sätt har undervisningen i svenska klassrum de facto ändrats under de här senaste 20 åren?
Och har vi fått mer, vissa resonerar kring att om vi har fått mer av en flumskola och mindre katederundervisning och så vidare. Per, du får säga en replik, för jag måste få släppa in Erik här som själv studerar till lärare.
Det är alltså både förändrad pedagogik, det tror jag man kan belägga ganska tydligt, att svenska pedagogiska rekommendationer inte har varit särskilt bra. Men det andra är ju också att vi har massor av människor som på grund av systemfel undervisar i ämnen som de inte har någon utbildning för. Extremexemplet kan ju Lena berätta för, Lena Cornelia som kommer upp sen. När det gäller tekniklärare så är det bara 7% av de lärare som nu undervisar i teknikämnet som har den utbildning som krävs för att undervisa ämnet teknik.
Och vems fel är det då?
Statens naturligtvis, som inte har satt in regler tidigare för vem som får undervisa vilka ämnen, så att man har kunnat tillåta huvudmännen att fuska med så att säga ämneskunskaperna hos lärare.
Jonas, vad säger du?
Rimligtvis måste det väl ändå vara ett huvudmannansvar. Man kan säga att staten har sitt regelverk och de har släppt det. Men det är, i slutändan så är det ju huvudmännen som väljer vem man anställer.
Och då har vi Erik Gustafsson här som är en student på lärarutbildningen vid Stockholms universitet och som också har gått Sankt Estils gymnasium. Du ville bli politiker eller skådespelare. Varför valde du att studera på lärarutbildningen?
Lärare är ju den bästa kombinationen av både politiker och skådespelare. Eleverna tvingas ju... Jag får stå i centrum och eleverna tvingas sitta och lyssna på mig varje dag. Så det är en utmärkt kombination för mig.
Gratis publik, jämnt och ständigt.
Men de måste vara där. Så det blev det självklara valet till slut.
Men det är ju ganska utskälld lärarutbildningen. Så vad fick dig att välja den?
Det kom liksom som en skänk från ovan att jag skulle bli lärare. Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja bli lärare, men att det har legat så mycket negativt bakom läraryrket. Så att man tvekar ju både en och två gånger innan man faktiskt väljer att bli lärare. Och det beror ju på lönen, det beror på att alla skäller på lärarna. Och det beror liksom, det finns en hel kaskad av åsikter som man ska ta hänsyn till innan man vågar bli lärare. Och idag så... perspektivet vridet också, att för några liksom 10-20 år sedan kanske det var så att läraren och föräldern stod och skällde på eleven om varför fungerade inte skolan. Nu är det så att nu har man eleven och föräldern som står och skäller på en som lärare för att man inte har lyckats med att förmedla de kunskaper som man anses behöva.
Vilket är ditt största problem med lärarutbildningen?
Det jag ser som ett problem nu är att den inte är så enhetlig som man skulle kunna önska. Dels så hoppas vi runt mellan de olika institutionerna på Stockholms universitet, vilket gör att vi kommer till institutioner som exempelvis litteraturvetenskapliga institutioner som ska avhandla böcker, men att de kan inte undervisa hur vi ska vara pedagogiska när vi undervisar i läsning. Vi får ingenting om de kommer dit. Vi kommer dit och de har ingen aning om hur de ska lära oss lärarstudenter att undervisa i litteratur.
Vi ska få höra mer om detta i timme två. Jag ska bara ställa en snabb publikfråga. Hur många här tror att vi kan få världens största skola? Skrik ja! Den största, så är det. Ja, men jag menar såklart den bästa. Vilka tror att vi kan få den bästa skolan? Ja. I timme två är vi tillbaka. Då får ni höra mer hur... Hej och hjärtligt välkomna till timme två. Jag heter Alexandra Pascalido. Vi är på Kulturhuset Stadsteatern och dagens tema är hur låga betyg tål den svenska skolan. Och vi är väldigt tacksamma för en fantastisk publik här. Det är fullsatt här idag. Och vi får också på sociala medier verkar ju våra lyssnare vara aktiva. Johan Hedin skriver angående läsförståelsen. För här har vi ju klagat på ganska mycket. Men han tar upp några vi inte har klagat på. Nämligen föräldrarna. För han skriver så här. Om alla föräldrar läser 30 minuter för sina barn varje dag, motiveras eleverna att själva läsa när de blir äldre. Då skapas också intresse för texter och förståelsen av att böcker innehåller intressanta historier. Ställer vi för låga krav på föräldrarna? Vi livestreamar om ni där hemma vill se hur vi ser ut på bild. Ja, ni behöver inte det, men om ni nu skulle vara väldigt nyfikna. Så är det bara att gå in på Sveriges Radios hemsida. Och då har jag glädjen att få välkomna ett fantastiskt gäng här. Och jag tänkte börja med dig när vi pratar om det här med... föräldrarnas ansvar. Mariam Poy, du är ju med i stiftelsen Läxhjälpen. Du har arbetat i olika förorter. Du är uppväxt i Jordbro. Berätta lite grann om dina föräldrar och vad de ställde för krav på dig.
Ja.
Närmare munnen om
dig. Ja, precis. Jag växte upp i en ganska stor familj. Eller... jag kommer från en väldigt stor familj. Vi är 8 barn. Och det var väldigt viktigt för mina föräldrar att se till att alla barn fick en utbildning. Fick möjlighet att utvecklas. Fick möjlighet att få bättre liv. Så det var en väldigt viktig grej för mina föräldrar. Kanske också mest för att Att få en utbildning var inte alltid en självklarhet för mina föräldrar. Min pappa kommer från, växte upp i en liten by i Kongo. Och han också, kommer också från en väldigt stor syskonskara, 10 barn. Och han var bland de yngsta. Och hans föräldrar, eller hans pappa, hans mamma var död. Hans, det ansågs inte som en viktig investering att investera i honom. De hade investerat i hans äldre bröder. Så han skulle inte få gå i skolan. Men han hade andra tankar om det. Han skulle se till så att han skulle få en utbildning. För han hade drömmar för sig själv.
Och i stora delar av världen är inte utbildningen självklarhet.
Precis,
men din
precis.
Pappa lyckades ändå studera på universitet, va?
Han lyckades göra det. Han rymde hemifrån, bodde i skogen, diskade för att få mat och pluggade och fick komma iväg till USA på stipendie. Och kom tillbaka till Kongo, blev präst, blev diplomat.
Och idag i Sverige.
Vad säger?
Och i Sverige.
Och i Sverige så han är bara som diskare när vi flyttar hit till Sverige. Eller vad säger? Vad frågar du?
I Sverige, vad han gör i Sverige från att han varit diplomat.
Precis, när vi flyttade till Sverige så var det enda jobbet han kunde få var som diskare.
Och din mamma är barnskötare.
Min mamma är barnskötare, precis. Alltså hon utbildade sig till barnskötare för att det var där hon såg förutsättningar för jobb. Och hon har uppfostrat väldigt många barn. Men hon har inte jobbat som barnskötare en enda dag. Hon har varit en del av aktivitetsstödet i flera år.
Varför har hon inte fått jobb som barnskötare?
Jag tror att hon bryter. Hon har, och det är den stora anledningen. Hon bryter och det...
Men om vi tittar då, dina föräldrar som båda har studerat, vad har de ställt för krav på dig och hur har det påverkat din skolgång?
Ja, precis. Alltså för min pappa hade inte kommit, om han inte hade pluggat så hade han inte kunnat göra det han gjorde för oss, för att ta oss hit. Men för mig så
det är läskigt, jag förstår. Du är nervös.
Verkligen. Nej, men jag tycker om att prata om för människor, så nu ska jag släppa taget och bara berätta en historia här. Nej, men precis. Alltså,
berätta inte hela historien utan bara kom till saken. Men hur har det påverkat din skolgång? Du växte upp, du gick i skolan i Jordbro, precis, det jag ville veta.
Säga, precis, jag har en tanke här som jag vill förmedla. För mina föräldrar, det viktigaste för dem var att jag skulle få en utbildning. För de trodde att det skulle skapa bra förutsättningar för mig i livet. Men min poäng här är att samhället har förändrats. Det räcker inte bara med att få en utbildning. För mig, de utmaningar som jag ställdes inför, det räckte inte bara med att få utbildning. För i Sverige så får alla som är här får gå i skolan. De kraven som ställdes på mig var också så här, jag behöver göra rätt val. Jag behöver se till att vara unik på arbetsplatsen. Och plus att från mina föräldrar så fanns det här tyngden av att de inte kunde få jobb. Så de var väldigt oroliga över det där.
Satte de för stor press på dig, dina föräldrar?
De satte väldigt höga krav. De pushade oss verkligen. Se till så att om du pluggar så kommer du få bra förutsättningar. Det var det liksom vi hade.
Men du jobbar också med läxhjälp. Varför är det viktigt för dig att ägna din fritid åt att hjälpa andra elever i utsatta förorter?
Ja, för det jag upptäckte i min egen skolgång var att det saknades... skolan lyckades inte riktigt så här, motivera... skolan lyckades inte riktigt motivera mig i att skolan lyckades inte riktigt motivera mig i att klara det gick inte så bra
Okej, det gör ingenting. Du får andas lite och så får du återkomma. För bredvid dig står en väldigt lång man. Och han är ju för detta basketproffs ifrån Ungern. Han heter Attila Szabo. Och har också sadlat om och blivit mattelärare, hör ni kära vänner. En prisbelöd, Sveriges bästa mattelärare. Ja, sådana kan vi ju behöva i det här landet. Säger framförallt jag som kanske är Sveriges sämsta i matte. Och då undrar jag så här, varför, hur har du misslyckats? Du är Sveriges bästa mattelärare i ett land som rasar i mattekunskaper. Alltså det kan ju inte vara så himla mycket fjäder i hatten.
Nej, jag har gjort värre saker än så. Jag har faktiskt skrivit läromedel också för gymnasiet. Och...
Oj, det har du också. Jag vet inte riktigt om jag ska gratulera eller om jag ska beklaga sorgen.
Undervisning är inte naturvetenskap. Vore det så skulle någon ha forskat fram den rätta metoden. och de rätta svaren. Då skulle alla undervisa på det sättet. Men undervisning är komplext. Man måste kunna ämnet. Man måste kunna mer än det man undervisar om. Man måste känna gruppen, vilket också tar tid. För att kunna anpassa ämnet och framförallt ämnesområdet till gruppen. Och sen så måste man förmedla någon sorts tro på att man sitter inte bara och knackar sten varje dag, utan man bygger en katedral. Så det är det som är så svårt. Och om man nu... Nu vet jag inte vad svar på din fråga, men om vi nu... Vi pratar så mycket om PISA-resultaten. Om några år så kommer vi prata om TIMSS, för de här avbryter varandra. De är
olika mätningarna, de internationella.
Och det är starka intressen, mycket pengar och administrationer som ska stå till svar sen. Varför levererar ni inte? Det allvarliga här är såklart att det här skolan som vi bygger och som det finns i samhället, det är väldigt dyrt, det kostar mycket. Och i den bemärkelsen är allvarligt att resultaten blir sämre. Och det jag kan uttala mig av det är matematikresultaten.
Så du menar att vi investerar väldigt mycket pengar, ja, i en verksamhet som blir allt
som
sämre?
Som blir allt sämre. Och där, det är det som är mest oroväckande. Och det måste vara något systematiskt fel. Och om man nu tittar på om vi har något att lära oss från de här länderna som är riktigt bra på just, nu pratar jag om matematik.
Mm. Och vilka är det som är de här toppländerna i matte?
Det ser man, det är två regioner som presterar över förväntan. Mm. Och det är Sydostasien och grannlandet Finland.
Och då kan man tänka, vad är det för fel på dem, ja, då?
Ja, vad är det för fel på dem? Har de mycket gemensamt? Nej, de har inte mycket gemensamt. Lärarlönen i Japan är fortfarande hälften av en läkarlön i Japan. Lärarlönen i Finland är inte mycket högre än i Sverige. Och proportionellt är...
Men statusen, lärarstatusen i Finland är, ja, ju högre, har jag läst.
Ja, och där sätter du fingret på ömma punkt här. Sydostasien och Finland verkar rekrytera de bästa studenterna till lärarutbildningarna. Och det tror vi att det är en viktig faktor. För att det verkar som att oavsett skolsystem, rekryterar du rätt folk så löser de problemet. Det här svåra, komplexa problemet som jag beskrev. Mm. Anpassat till ämnet, gruppen och till individen. Förpassar inte mig, kommer
du gick ju själv i ungersk skola. Jag misstänker att det var mycket mer av katederundervisning och så vidare. Jag undrar, så här, hur ser ditt elevunderlag ut i Sverige idag? Vad tänker du om det?
Jag har ju bara undervisat på gymnasiet och min skolgång har jag inte mycket till övers för. Det var ju diversa elitskolor eftersom mina föräldrar ville att jag ska plugga och de försökte sätta dit mig för jag spelade basket. Så det var väldigt enkelt.
Har vi en flumskola i Sverige?
Jag vågar inte säga det är flumskola. Däremot, det som försvinner i debatten, det är det som Emma sa. Det var mycket intressant. Som
Emma Pettersson från
svenska elever uppger 66%, 2/3 av svenska elever uppger att de ger upp lätt när problemen blir för svåra.
Varför det? Är det därför vi är så dåliga på kreativ problemlösning?
Ja, OECD-snittet är 44%.
Har vi curlat för mycket med svenska elever? Har vi gullat för mycket med barnen?
Ja, vi har haft en elevcentrerad skola för länge. Det är dags att sätta kunskap i fokus någon gång. Och att förklara för barnen att det inte finns några genvägar. Oavsett om du använder iPad, telefonen, TV:n. Oavsett hur rolig undervisningen är. Att lära sig en ansträngning där det inte finns några genvägar. Och det tror inte barnen har förstått.
Ja. Sen går ju dina elever, Attila, ja, de går ju vidare sen till dina studenter. De går ju vidare till exempel de som är riktigt duktiga, till Lena Gumelius som är avdelningschef på institutionen för lärande på KTH, avdelningschef, och du är civilingenjör i kemiteknik och har forskat inom vattenrening och du har också varit föreståndare på Vetenskapens hus. Vad är det för studenter du egentligen får ta emot?
Vi är väldigt stolta över våra studenter, så jag måste säga att vi får bra studenter.
Mm. Ja. Nej, men det förstår jag, det måste du ju säga. Du kan ju inte stå här och säga att du skäms över studenterna på KTH, då skulle
Alexandra,
du få sparken.
Det är sant också, vi får bra studenter, men man kan undra om de har blivit sämre nu än vad de var förut.
Precis, och ni har ju inte ens kvalat in på den här listan av världens 100 bästa högskolor och universitet, så att jag kanske...
Nej, så vi kanske... Och jag kan... Då kan jag säga att ja, vi kan se att de studenter som kommer in till oss nu har lägre kunskaper i matematik. I alla fall om man tittar på, om man mäter på samma sätt som man har gjort alltid. Om de har andra kunskaper med sig nu, det vet vi ju faktiskt inte. Men vi såg att det var en ganska stor nedgång där 97-98 någonting. Då sa det bara svuff. Så även de som kom in med MVG, som alltså hade de bästa betygen, de presterade sämre. Och de presterar fortfarande sämre.
Och hur påverkar det KTH, Kungliga Tekniska högskolan?
Mm. Det påverkar oss så att jag tror att undervisningen faktiskt har lagt om lite. Alltså man undervisar på ett lite annat sätt. Man har mer förberedande kurser så att folk, de unga kan läsa i fatt innan de börjar. Vi tror också att det är en orsak till att det är många som hoppar av i början. Särskilt då, jag säger matematiken ofta för att det är den som är lätt att mäta.
De och den andra, är väl också väldigt viktig där du är chef.
Men jag kan ju också säga att om jag skulle fråga om våra ingenjörer som vi examinerar är sämre, så det har jag aldrig hört. Så jag tror
men det är alltså gymnasiekunskaperna som är sämre, eller hur? Så det är Attila som inte gör sitt jobb. Attila som står och nickar.
Det verkar som att det finns vissa grundläggande saker som man inte lär sig på samma sätt. Däremot om man tittar på problem där man inte behöver ha med sig de här gymnasiekunskaperna, så det finns sådana problem vi har med diagnostiska testerna också, då är ju eleverna lika bra. Så det är verkligen inte barnen som är dummare.
Mm. Nej, för på den här listan då med de 100 bästa universiteten och högskolorna i världen, då var det ju bara ett enda svenskt, och det var ju Karolinska. Och jag tänker, samtidigt som de här mätningarna, PISA-mätningarna framförallt kommer, så är ju Sverige väldigt högt upp när det gäller, när man mäter innovation och kreativitet. Och vi är ett väldigt litet land, men som ändå är ganska stora på exportmarknader. Och vi är liksom det svenska musikundret, och när det gäller IT. Alltså Sverige är ändå ett väldigt framgångsrikt land globalt. Alltså, förstår ni, det här, jag får inte riktigt ihop bilden. Per Kornhall, du viftar. Du ska få säga en kort replik.
Ja, jag viftar väldigt mycket därför att dels är det där innovationsmåttet, det är väldigt svårt att använda för det mäter på 100 miljoner olika saker, men det är en annan sak. Men det som är viktigt, som jag tror Lena pekar ut här, det är att PISA-resultat är inte på låtsas. Alltså PISA-resultaten, det är ett väldigt väl genomtänkt statistiskt mått som visar att kunskaper verkligen sjunker och det kommer att få konsekvenser. Jag kan också säga att jag har också en roll att jag sitter som oberoende expert åt Europakommissionen, och de blir ju djupt oroade, för de ser ju ändå också en koppling mellan utbildningsresultaten och ungdomsarbetslöshet och sånt. Vi är väldigt duktiga på allt annat i samhället. Vi är liksom bäst i klassen i Europa. Men vi har ett gapande hål när det gäller just de alltså lågpresterande, som ni förstår vad jag menar. Jag menar inte att de på något vis är sämre. Men vi har ett skolsystem som gör fler väldigt dåligt förberedda för både studier och yrkesliv. PISA är inte på låtsas, PISA är inte på lek. PISA stämmer överens med alla andra mätningar vi gör också. Det här är ett mycket, mycket allvarligt läge för svensk skola.
Men jag tänkte, mäter verkligen PISA den kunskap som vi behöver idag? Alltså, ni vet, 2014, det finns ju en helt annan typ av kunskap i den här digitala revolutionen. Ja.
Att, ja, absolut. Förlåt, jag hoppar in där. Jag ska be Anna få kommentera. Ja. Men det finns en stor okunskap om vad PISA mäter bland folk.
Okej. Okay. Anna Ekström, tycker du att man lyckas mäta det som verkligen är viktigt och avgörande?
PISA lyckas mycket väl, eller den studien lyckas mycket väl med att mäta det den ska mäta, nämligen elevernas kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap. Men den svenska läroplanen och den svenska skolan och vad vi människor behöver för att lyckas både i kommande studier och i arbetslivet, och det är mycket mer än så förstås. Men matematik och läsförståelse är väldigt viktiga ämnen som öppnar dörrar till mycket annat. Och jag vänder mig, alltså jag är övertygad om och har rätt gott stöd för det, tycker jag, att klara matematik bra, att klara läsförståelse framförallt bra. Det finns ingen motsats mellan det och allt annat som gör att man kan bli en innovativ, kreativ och till och med lycklig samhällsmedborgare. Men PISA är den undersökningen vi har. Och sen kan vi säga att det finns en del i PISA som jag verkligen vänder mig emot. Och det är när man jämför oss med andra länder. Det som oroar mig, det är att de svenska elevernas kunskapsresultat sjunker absolut. Och det vet vi tack vare PISA. Jag skulle ju vilja att vi visste mer om de svenska elevernas kunskapsresultat också i andra ämnen. Då skulle vi kunna ha en mycket mer mångfacetterad och en djupare debatt om skolan.
Får de andra länderna som är mycket bättre än oss, har de betyg lägre ner i åldrarna?
Alltså en del länder har det, men det finns ganska lite, det finns väldigt lite studier som visar på orsakssamband. När det gäller PISA då kan vi säga mycket om vilka fenomen som inträffar samtidigt i olika länder, men vi har väldigt svårt att säga något om vad som är hönan och vad som är ägget, vad som är orsakssambandet. Det är en helt annan sak.
Attila, en replik innan vi ska få höra Olivia Onvuta som startade en kampanj på Twitter.
En snabb replik. Det Anna säger här, just läsförståelse. Det vore konstigt om inte resultaten där hängde ihop med resultaten i matematik. Det finns inget ämne som ställer de specifika kraven på språket som matematik. Där och eller betyder absolut inte samma sak, och det är en stark distinktion. Och vi använder adjektiv som attribut för att begränsa. Vi pratar ju om bilar, så tänker vi på alla bilar. Ser jag röda bilar så har väldigt många bilar gått bort. Så det läsförståelse och matematikkunskaper hänger starkt ihop.
Mm. Olivia Onvuta, du går på Södra Latin. Hur är det gymnasiet?
Det är ett svårt gymnasium att komma in på. Det är en av Stockholms bästa, om inte Sveriges bästa, tror jag.
Mm. Det är lite elitskola.
Lite elitskola.
Varför går du där då?
Jag har gått i flera olika skolor, alltså både grundskola och gymnasium. Jag har gått totalt 5 olika. Men just Södra Latin så bytte jag från ett annat gymnasium som var lite... Kärrtorps gymnasium hette det. Lite sämre.
Alla vet vad Kärrtorp är i Sverige idag.
Ja, precis. Lite lägre kunskapsnivå eller så, betygskrav så att säga. Och jag har alltid varit personligen en ganska så här högpresterande elev. Och då blir det så att man söker sig till skolor som utmanaren. Och det skapar också den här segregationen som innebär att de som inte är lika skolmotiverade hamnar i de här dåliga skolorna som det brukar kallas. Och de bra flyr till de bra. Och då blir det ju sådär problematiskt igen.
Mm. Och vad tycker du som en högpresterande elev som verkligen har sökt till ett av Sveriges bästa gymnasier? Vad tycker du är problemet med svenska skolan?
Vad jag tycker är problemet, det är massa problem, det har vi ju gått igenom. Men den här hashtaggen som jag startade, Björklunds skola, den handlade om att lyfta elevperspektiv i frågan. För nu står ju massa så här, docenter och allt möjligt och pratar om PISA och jag vet inte ens vad det är typ. Men, och så här,
det, PISA, jo, det visar att jag vet inte det. Sköter er som ni ska.
Ja, jo, precis.
Eller att ni inte kan det ni borde helt enkelt.
Men det är, och så är det massa politiker som pratar om betyg och bla bla bla. Men man tar inte riktigt hänsyn till elevperspektivet. Så då, den här hashtaggen blev då till för att lyfta eleverna. Och det tycker jag är ett problem, att man ofta pratar om siffror och sånt där och inte lyssnar på.
Så vad kom ni fram? Vad kom ni fram till? Vad bra. Publiken tyckte om det de hörde. Olivia Onvuta drog igång den här hashtag-kampanjen. Och vad är slutsatsen? Vad tyckte eleverna?
Det som kom fram på Twitter var främst att det var väldigt mycket stress bland eleverna. Nu har det ju blivit en ny gymnasiereform, skolreform, som har inneburit högre krav på, för att få högsta betyg. Och det skapar ju då att de som strävar efter högre betyg blir lite stressade, och många upplevde att de hade ångest för att de hade så mycket att göra och allt möjligt. Så...
Men är svenska elever alldeles för lata? Är de alldeles för bortskämda och vill ha alldeles för låga krav? Alltså, du säger att det är väldigt stressat, och ändå har vi halkat ner så radikalt på alla de här internationella mätningarna. Hur ska det här gå ihop, hörni?
Alltså, jag tror inte att lösningen på problemet är att höja kraven. Om någon är jättedålig så kan man inte bara, men gör det här som är ännu svårare, för då kommer den personen inte klara av det heller. Så det är väl det att man har försökt att höja kraven utan att höja kunskapsnivån.
Jo... Jonas. Om det är så att lösningen till skolans problem så går via ökade krav på eleverna, så hade vi varit i ett ganska gott läge i Sverige. För på de flesta håll nu, så till skillnad från när jag gick i skolan, då var grundskolebetygen rätt oväsentliga. Nu för tiden avgör de vilket gymnasium man kommer in på. Gymnasiebetygen i sin tur, och de avgör vilken universitetsutbildning man kommer in på. Så incitamenten för eleverna att jobba hårt, de finns i systemet. Och om det är så att eleverna är lata, då är det lite svårt att veta vilken ytterligare tråd det finns att dra i. Däremot kan man säga om dagens betygssystem är att det är ohyggligt oförlåtande. Är du svag i någon aspekt, så är det den aspekten som får styra hela ditt betyg. Därför att om du ska få ett A så måste du ha fullt ut i alla delar. så du får ett C, så måste du ha C fullt ut i alla delar. Och det innebär att om du har någon svaghet, så är det den som styr betyget. Har du misslyckats någon gång, så är det som driver fram det, ger ditt betyg. Och på gymnasiet blir det här extra extremt, därför att då har vi då vårt kursbetyg, där varje enskild kurs ger ett slutbetyg. Så är du svag på något moment i någon kurs, någon gång i gymnasiet, så kan du inte reparera det sen.
Man kan göra högskoleprovet.
Ja, man kan göra högskoleprovet, men det innebär inte att man tillgodogör sig undervisning i skolan nödvändigtvis. Så där har vi ett problem med dagens system, att det är väldigt höga krav på eleverna. Men för att det ska fungera så måste det samtidigt finnas en möjlighet till progression. Man måste kunna utvecklas, man måste kunna reparera misstag. Och det finns inte i dagens system.
Mm. Oförlåtligt, säger Jonas Vlachos, hörde ni nyss. Och då vill jag välkomna Adam Tensta. Välkommen hit. Du var en av mönstereleverna när du gick i Rinkebyskolan, och sen gick du Tensta gymnasium, va?
Nej.
Vad gick du då?
Jag hade som mål att inte gå i Tensta gymnasium.
Och vad gick du istället?
Jag gick på en skola som heter KFS gymnasium.
Varför ville du inte gå i Tensta gymnasium?
Jag hade liksom ingen förutfattad mening om nivån på skolan. Det var inte det jag tänkte. Det jag tänkte var att jag som elev, jag som person, vill växa socialt. Och det enda sättet jag kunde växa socialt var att gå i skolan någon annanstans. För jag hade spenderat hela mitt liv i Tensta redan.
Vad menar du med växa socialt?
Se andra platser, umgås med folk från andra platser. Främst umgås med folk från andra platser liksom.
Och fick du göra det på det andra gymnasiet?
Det fick jag göra, men vägen dit var jävligt krånglig.
Hur då?
Som sagt, jag gick ut Rinkebyskolan med så höga betyg som man kan ha. Jag sökte vidare till den utbildning som jag trodde passade mig. Det var mediaprogrammet på Riddarfjärdsskolan på
Söder. Vad ville du bli?
Jag visste inte riktigt vad jag ville bli.
Adam Tensta kanske?
Kanske. Däremot så när jag sökte till Riddarfjärdsskolan då, som hade en intagning på 180 poäng, mediaprogrammet, då blev jag kallad till syokonsulenten som sa nej, det här är inte för dig.
Varför?
Det här är en utbildning som är mer lämpad för folk som har lägre betyg än dig. Du borde söka till jäda jäda eller jäda jäda. Så det var det rådet som jag fick av syokonsulenten på Rinkebyskolan.
Men det var väl ett väldigt, väldigt omtänksamt råd, att du borde göra något mer av ditt liv, eller?
Eller inte. Varför ska jag inte få välja det jag vill ifall jag ändå hade pluggat?
För vi talade här om förväntningar. Det kändes ändå som att de hade ganska höga förväntningar på det. Blev inte du positivt?
Nej, absolut inte.
Nej. Vad hade du önskat?
Jag hade önskat att det fanns utbildningar som passade alla människor. Alla elever som finns i Sverige.
Vad menar du då? Vad skulle det vara för utbildning som passar alla människor?
Nej, men att man har möjligheten att välja det man vill. Jag ska komma till min punkt här. Så jag sökte till Riddarfjärdsskolan. På den här tiden så fanns det något som heter placeringsregeln. Vilket då innebar att de eleverna som bor i det området är prioriterade då. Så jag sökte med mina 320 eller 315 poäng, vad det var, till en intagning som var på 180 poäng, för att det var någonting som jag ville göra. Men jag blev inte antagen för att jag inte bodde i det området. Så då stod jag en vecka innan gymnasiet skulle börja utan skola. Jag som mönsterelev på Rinkebyskolan då, så att säga. Utan gymnasieskola.
Borde du ha bott på Riddarfjärden?
Tydligen. Det var det som var kravet liksom. Nu är jag glad att det inte är så. Det var det jag debatterade med dig om. För att det hade... Det förhindrade mig att ta mig dit jag ville, så att säga, som ambitiös elev.
Med Ahmed Abdirahim, ska vi säga, från Fryshuset. Du,
ja,
komma in strax.
Precis.
Ja. Så att, till slut då, vad hände?
Till slut så blev jag uppringd av KFS gymnasium som ville ha mig där. Mm. Och då tog jag liksom, ja, men, även fast det inte var den linjen som jag ville plugga, så var det tillräckligt för att ta mig från Tensta, så att säga.
Om du hade gått i andra skolor än liksom i Rinkeby eller Tensta och så vidare, hade du gjort något annat? Hade ditt liv sett annorlunda ut idag?
100%.
Hur då?
Jag hade inte umgåtts. Jag hade inte fått chansen att umgås och växa som person utanför den här sfären, den här lokalen som när man växer upp betyder allt. Liksom. I Tensta hade jag alla mina kompisar. Men nu fick jag möjligheten att få ett lite bredare perspektiv på saker och ting. Och det var det som fick mig att blomstra på något sätt.
Mm. Att du fick chansen att se något annat.
Exakt. Mm. Mm. Sen så har jag bara en fråga. Nu har vi så här försökt definiera vad är problemet här med svenska skolan. Vad är problemet? Det finns ett flertal olika alternativ på vad problemet är. Men var är lösningarna? det är det vi måste prata om.
Bra, och det är precis det ska handla om just nu. Och då skulle jag vilja bjuda in Ahmed Abdirahim. Du kan få börja med lösningarna, för jag tänker så här. Om ni alla, ni som har erfarenheter, ni har barn i skolan, ni har själva gått i skolan, ni har forskat kring skolan. Om ni var skolministrar, om ni var utbildningsministrar. Jag vill ha kokbokslösningar, konkreta förslag på hur vi ska vända trenden och skapa Sveriges, nej, världens bästa skola. Ahmed Abdirahim, du får börja.
Jag vill först, innan jag berättar om min lösning.
Din vision.
Ja, min vision. Så vill jag börja med att berätta varför jag är här. Jag är mycket, men idag är jag här som representant för de elever som svenska skolan anser vara problematiska. De här som man inte kan kontrollera. Därför är jag här idag. För att jag var en av dem. Det är inte intressant att jag kommer hit och berättar om att jag blev utlängd från skolan. Om det inte finns en lycklig slut. Annars skulle jag inte komma hit.
Så du har happy end att bjuda
på? Ja, absolut.
Vad är det då?
Och det är att idag har jag fått växa och bli någon jag vill vara. På grund av att jag träffade förebilder som såg något i mig. Och du pratade om misslyckanden, om saker som fastnar vid betygen.
Vem är du? Du pekar förlåt. På...
Ja, Jonas precis innan Adam kom in. Och det handlar just om det där. Skolan är så stark idag i Sverige. Så att om du misslyckas i skolan, då anser hela samhället att du är misslyckad. Och det blir lite skevt. För att jag och Adam pratade om det runt hörnet också. Det var det här med att vi kan så mycket mer.
Och, du vill ha flera chanser.
Ja, inte bara flera chanser. Med alla människor sitter på en inneboende kraft. Frågan är hur tar man fram dem? Och då vill jag säga, det handlar om förebilder. Det var någon som såg mig för 9 år sedan och sa till mig, vi är villiga att satsa på dig. Här, ta ett jobb. 9 år senare stod jag förra maj på Kungliga slottet framför Sveriges 200 största företagsledare och pratade om utbildning. Jag har varit ansvarig för Konungens stiftelse ledarskapsutbildning. Det var någon som sa till mig för 9 år sedan jag inte var duktig i skolan. Att jag inte kunde lära mig någonting. Så att det handlar just om det där. Hur ser man till att folk får träffa förebilder? För att lösningen är, förlåt, förebilder hjälper dig att förstå vart du befinner dig. När du definierar vart du är, då kan du definiera vart du ska. Från önskat tillstånd, nej, nuvarande plats till önskat tillstånd. Det är då motivation uppstår. Om jag inte vet vart jag står, vad ska jag lära mig? Var ska jag? Vilken dörr ska jag släppa in? Så det handlar om förebilder kort och gott. Och det handlar om att tro på att människor besitter en inneboende kraft.
Vem ska vara förebild? Härligt. Ahmed, vem ska vara förebild? Är det lärarens uppgift att vara förebild?
Alla barn är allas barn. Det finns ingen kan ducka ett ansvar. Ingen kan ducka någonting. Alla kan vara en förebild. Jag kan ge ett kort exempel. Jag jobbar dagligen med människor. Men när jag kommer hem så ser jag ungarna i mitt område som sitter där vid den där bänken och bara hänger. För att de tror att de ska inte någonstans. Men jag är en förebild för att jag visar dem dag in dag ut. Jag går ut, jag jobbar, jag kommer tillbaka. Jag vill vara här, men det finns någonting för oss att hämta där ute. Som Adam pratade precis om. Därför blir jag per automatik den förebilden som kan säga till dem. Låt oss göra någonting. Jag rekommenderar alla. Gå in på Instagram, sök efter Parkbänksligan. Jag startar Instagram-konto. Vi träffas varje torsdag. Vi sitter vid en parkbänk. Vi diskuterar livet.
Parkbänksfilosoferna är ni alltså.
Exakt, vi är parkbänksfilosofer.
Som de gamla grekiska sofisterna. Fantastiskt. Ja. Men jag vill ha en väldigt bra vision ifrån dig. Vad ska vi göra för att göra den svenska skolan till bäst i världen?
Tro på alla människors inneboende kraft.
Tack. Då... Ni såg, jag bara klippte direkt. Så, då kör vi. Adam Tensta får micken.
En viktig del som har touchats lite på här är föräldrarnas ansvar. Det är en treenighet mellan lärare, elever och föräldrar. Och om man inte har engagerade föräldrar så är det så jävla mycket svårare att ta sig någonstans. 100%.
Den heliga treenigheten,
yes,
kan vi kalla dem. Olivia Mvuta, du drog igång en Twitter-kampanj. Vad är din lösning för att vi ska få? Vad har du för förslag?
Jag tycker att man ska fokusera mer på elever. Man ska inte sitta och prata i styrelser och allt möjligt. Så fokusera på elever och deras tankar kring skolan. Om de säger att de är stressade så finns det säkert en orsak bakom det. Om de tycker att de själva är dåliga och allt möjligt. Så det är min lösning.
Tack så mycket. Marianne Poy, vad tror du är lösningen?
I skolplanen så står det, i skolans värdegrund så står det, skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Vi ska fokusera helt och hållet på det där. Istället för att prata om, vi har pratat om betyg, pratat om helt andra saker. Och anledningen till att vi touchar inte problemet för att vi ser inte elever som individer. De lever de lever i ett samhälle som kräver väldigt mycket av dem. De behöver vara unika. De behöver komma till ett samhälle som kräver att du har förstått hur du fungerar. Mm. Så min lösning, om jag var skolminister, så skulle jag se till så att jag skulle förändra skolan till en upptäcktsresa. Jag skulle förändra skolan så att det handlar mer om att du kommer till skolan, du skapar en profil. Vem är du? Vad vill du göra? Och sen...
Men man har ju infört sådana inslag i dagens skola att vi också ska uppmuntra entreprenörskapet och
precis,
så vidare. Så
att det finns. Det är mer ditåt.
Ja. Attila Sabo, Sveriges bästa mattelärare. Vad skulle du göra för att...
Tack för att du sätter press på mig.
Nej, eller hur? Precis, det är därför jag gör det. Jag tycker det är underbart att få skryta med att vi har Sveriges bästa mattelärare här.
Ja. Det här är... Frågeställningen är problematisk och svår. Jag tror inte det finns
några enkla lösningar. Men om vi tar i ditt snäva område, vad ska vi göra för att människor, för att unga människor och barn ska lära sig räkna, så att vi i alla fall ska klättra på den här listan?
Det finns vissa metoder som fungerar bättre än andra, men det är inga universella lösningar. På något sätt så har vi sett att om elever inte sitter och räknar ensamma i böckerna, det vill säga om de... Som tyvärr matematikundervisningen ser ut idag i Sverige. Läraren har en kort genomgång. Sen räknar eleverna från, vissa räknar från sidan 12, en annan från sidan 14, en annan från sidan 32. Och när det ringer så går de därifrån. Och läraren går runt under tiden och hjälper dem, de som har problem. Det är klart att i det här systemet är det negativa återkopplingen inbyggd, eftersom eleven räcker handen om inte kan något. Så det man kan göra är att visa de här barnen, precis som Ahmed säger och Adam, att det är, matematik handlar inte om begåvning, utan om hårt arbete, som i alla andra ämnen.
Det var som min mamma sa, missar man, matematik är en kedja, missar man en länk, då är man körd.
Ja,
och jag kan säga att jag missade en länk.
Ja, och att många tror att skulle varit smartare, skulle varit mer begåvad, skulle gått bra. Nej, läraren måste visa varje dag. Det här är enkla problem, de löser på det sättet. Det här är svåra, och det löser på det. Och det är hårt arbete som... Mm. Det inte finns några genvägar. Ja,
vi borde kanske införa matematik på förskolan redan. Nästa. Tack så mycket, Attila. Lena Gumelius, vad tror du?
Jag jobbar ju och tror på att vi ska förändra attityden till läraryrket. Jag tycker att det ska vara lika fint att bli lärare som läkare och civilingenjör.
Din pappa var lärare, eller hur?
Jajamän, det var han.
När din pappa var lärare, var det mycket finare att vara lärare på den tiden?
Jag tror att min pappa har varit med i resan. Att när han blev lärare så var han väldigt stolt över att få bli lärare, ja. Men jag tror att han var ganska besviken när han slutade som lärare över hur läraryrket hade utvecklat sig.
Ja. Så hur tycker du att vi ska höja läraryrkets status och göra det till någonting åtråvärt?
För det första tror jag inte att det är något som bara en utbildningsminister klarar av, utan det måste samhället i stort se till att ändra på attityden. Jag tror heller inte att det bara är lönerna vi ska ändra, utan jag tror att det är mycket större än så. Något som vi nu gör på KTH tillsammans med SU, det är ju att ha utbildning som där man blir både lärare och ingenjör. Det tror jag att man liksom kan åka mellan olika karriärer, tror jag är bra.
Tack så mycket. Anna Ekström, om du var skolminister eller utbildningsminister?
Nej, den frågan vägrar jag svara på. Jag säger istället... Nej.
Om du vore Skolverkets chef då?
Jag är ju ämbetsman, så jag håller ju hårt på det där att inte leka politiker. Jag tycker att att satsa på lärarna är väldigt, väldigt viktigt. Läraryrket är oerhört centralt. Och mycket bra har sagts om detta här. Men också att satsa på fortbildning av lärare.
Lärarlyftet,
till exempel det här matematiklyftet som Attila är inblandad i, är en utomordentlig väg att gå. De länder som lyckas bättre än vi med att förmedla bra kunskapsresultat, där har man en väldigt fokus på att höja kvaliteten i undervisningen genom att lärarna samarbetar med varann, vilket är väldigt viktigt. Och så tänker jag på det här med likvärdigheten. Det som Adam berättade om, den chans han fick genom att han hade möjlighet, eller den du nästan fick eller hade kunnat få genom rätten och möjligheten att få välja skola. Det är ju någonting som är otroligt positivt. Men samtidigt så har vi förhållanden som det som Ahmed berättade om, nämligen att det finns barn vars föräldrar inte gör aktiva val, eller som själva inte gör aktiva val, som inte får en tillräckligt bra utbildning. Och det där är otroligt viktigt.
Segregationens osynliga murar.
Ja, precis. Men sen vill jag säga en
kortis till också, det är att vi har en tendens att se vilka fel alla gör i den här stora alltså alla har ju någonting som man kan skylla på, men alla har också något att bidra med. Om vi alla jobbar tillsammans, då har vi världens chans att förbättra den svenska skolan.
Tack så mycket. Per Kornhall, nu har vi väldigt kort om tid. Så att,
jag är väldigt fullständigt ointresserad av att Sverige ska få världens bästa skola. Om vi däremot får en bra skola för alla barn, det tycker jag vore någonting. Och då skulle vi också få en bra
skola. Så ett förslag.
Det första vi ska göra är att vi ska ha en likvärdig ekonomisk fördelning till skolorna, så att lärare och rektorer har en möjlighet att göra det också på de här skolorna som nu drabbas av skolvalseffekter.
Mm. Jonas Vlachos.
Ett stort problem är ju att det är mannet som ska fixa någonting, ofta inte överhuvudtaget existerar. Det finns ingen man, enskild aktör, som kan höja läraryrkets status, utan det är faktiskt tusentals olika huvudmän. Och det är klart att det kan vara svårt att göra en koordinerad insats därifrån. Mm. Vad man däremot kan göra från statens håll, det är att förbättra lärarutbildningen. Jag kan tänka mig att man ökar undervisningstiden på lärarutbildningen mångdubbelt, kanske upp till 20-25 timmar i veckan som man hade förr i tiden. Mm. Och om det är svårt att locka människor till den här utbildningen, så kan faktiskt staten gå in och betala de som väljer lärarutbildningen. Det gjorde man en gång i tiden. Det alltså kostar sedan 4 miljarder, men det kanske det är värt. Mm.
Borde vi återförstatliga skolan? Ja eller nej bara?
Ja. Alltså jag...
Okay. Och sist men inte minst, jag vill höra Lina också.
Jo, och jag vill instämma i många tidiga talare här, men tillit i systemet, framförallt tillit till alla elever. Det är precis som att vi i samhället har räknat bort vissa. Och sen att vi måste förenkla uppdraget. Var är vi på väg någonstans?
Mm. Och Erik Gustafsson, du får sista ordet här. Om du var skolminister, vad skulle du förändra?
Jag säger tre snabba saker i så fall. Statlig subventionering av höjda lärarlöner. Vi tar bort skolpengen och staten fördelar resurserna likvärdigt och till skolor som behöver mer behov. Och sen så vill jag se en enhetlig lärarutbildning på alla universitet, så att man dels kan hoppa mellan olika universitet och dels att det finns en samlad kraft på alla universitet som tar hand om oss lärarstudenter. Inte att vi slussas runt bland institutioner som inte har någon aning om hur de ska hantera pedagogiska problem i olika ämnen. Så de tre skulle jag verkligen se. Det skulle göra den skolaste skolan enormt mycket bättre.
Fantastiskt. Och Emma Pettersson, du kom från Eskilstuna. Vi är så glada att du får sista ordet.
Låt oss elever göra det vi tycker är roligt. Jag tycker moderna språk är jättetråkigt. Jag skulle hellre vilja gå en debattkurs och lära mig att debattera bättre. Jag skiter i moderna språk.
Ursäkta, hur kan du säga så? Vadå moderna språk? Ja. Vadå alla? Engelska, franska?
Nej, engelska älskar jag, men tyska, spanska, jag tycker det är jättetråkigt. Mm-hmm, så låt mig då göra det, jag tycker det är roligt.
Latin är jättekul, det är ett gammalt språk. Tack så hemskt mycket allihopa, fantastiskt. Tusen tack för er medverkan, och vi ska avrunda detta med några mycket tänkvärda ord av författaren och gymnasieläraren Sara Beischer. Ordet är ditt.
Tack. Nu är det bara 2 år kvar. Pojkens ögon är stora och allvarsamma. Till vad, undrar jag? Tills du får en vuxen hjärna. Det finns olika hjärnor, fortsätter pojken. Vuxen hjärnor till exempel, och barnhjärnor. Jag är rädd att du håller på att få en vuxen hjärna. Den kommer runt 33. I bästa fall har du 2 år kvar. Han säger att han har tänkt mycket på vuxenhjärnor sedan han började skolan. Att det måste vara vuxna som har bestämt att det är viktigt att sitta still. En barnhjärna tänker inte på att sitta still. Typiskt för en vuxenhjärna är också att man bestämmer att rymden inte hör ihop med bokstavsträning. Att rymdenfrågor måste sparas till ett senare tillfälle. Pojken är bekymrad eftersom han alltid har glömt bort vad det var han ville fråga när det senare tillfället väl inträffar. Jag tänker att PISA-undersökningar är typiskt för vuxenhjärnor. Vuxenhjärnan blir trygg av resultat, av all sköns mätinstrument. Man kan pusta ut. Man har något att förhålla sig till. Något att luta sig emot. Något att utgå ifrån. Helst vill vuxenhjärnan kunna mäta allt. Betygsätta, trycka in i kriterium, i måluppfyllelser och i stapeldiagram. De barn som jag har träffat har inte varit mätbara. De har inte gått att trycka in. De barn som jag träffat har varit krokiga och brokiga, cirkulära, rörliga, föränderliga som livet självt. Skolpeng är också typiskt för vuxen hjärnor och effektivisering. Blir du lönsam, lille vän? Pojken berättar att han har slutat att räcka upp handen. Han har nämligen räknat ut att när han äntligen har fått svara kommer inte att bli hans tur igen förrän 24 gånger senare. Han säger att det inte gör någonting. Han har ändå tröttnat på att svara på frågor där det finns ett rätt och ett fel. Själv har han hur många frågor som helst. Mest handlar det om rymden. Han längtar efter att få tid att ställa dem. Resurser är typiskt för vuxen hjärnor och budgetar. När skolan inte får de resurser som krävs för att utföra sitt uppdrag, som bland annat är att vara en skola för precis alla ungar i hela det här landet och ge de där ungarna en lika bra utbildning, utreds och diagnostiseras barnen. Skuldbeläggs lärarna. Läggs ansvaret på föräldrarna, välj en annan skola. Skaffa läxhjälp, använd rutavdrag. Säg mig hur skolan ska kunna vara en skola för varenda unge. När landet inte är ett land för varenda medborgare. Rör det sig inte till syvende och sist om ett lagbrott? Har vi inte anmälningsplikt, du och jag? Det finns olika hjärnor, barnhjärnor till exempel och vuxenhjärnor. Om vi ändå måste ha ett kriterium, ett mål, en utgångspunkt. Borde det då inte vara att skolbestämmare får vara just skolbestämmare endast om de har sin barnhjärna i behåll? Ett hållbart skolsystem avsett för barn kan rimligtvis inte byggas av vuxenhjärnor. För pojken bryr sig inte om elevpengar, budgetpropositioner, fria skolval, forskningsresultat, regeringsskiften, retoriska poänger eller prestigefylldhet. Pojken vill ha någon att prata om rymden med.
Tack snälla Sara Beischer. Jag vill tacka er lyssnare där hemma. Alla er som medverkade, som twittrade till oss P-debatt, som hörde av sig på Facebook och så vidare. Det här livestreamas från Kulturhuset Stadsteatern. Jag vill tacka er alla underbara deltagare. Tack för att ni kom hit. Och P-debatt är tillbaka den 4 maj med nytt tema som ni kan föreslå. Det här är ett väldigt interaktivt och organiskt program. Hur låga betyg tål Sverige? Känner ni i publiken att ni har fått en hel del tankeställare och ett bra underlag för vad ni ska rösta i valet? Ja, så kan det låta. Tusen tack för idag. Vi är tillbaka igen den 4 maj 16.03. Tack för idag.